Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi tryckte på rec så sjöng vi vackert tvåstämmigt. Jag sjöng med lite mera, vad ska man säga, lite så här mellan tenor och bariton, lite med lite härlig sån här amerikansk crooner timbre.
Oh.
Och du la en fantastiskt fin bas. Men allt det här, det är inte ens Patreons kommer att få uppleva det. Det är så jävla exklusivt så att det är liksom Schrödingers poddsegment. Du, Anders, vi har ju då, apropå det här med Patreons, så är det ju så att förra veckan så berättade du en historia om hur vi var på cirkus och en äldre farbror berättade hur Hasse Alfredsson berättade en fräckis för honom.
Viskade en fräckis.
Ja, viskade en fräckis i örat på honom under en revyn Tingeltangel på Tirol runt 90. Ja. Och ska vi göra så att vi släpper den som Patreon-exklusivt material?
Ja, gör det.
Ja. Man kan säga att vi kommer släppa ett kort Patreon-exklusivt avsnitt där vi försöker då rekonstruera och dekonstruera Hasse Alfredsson fräckis.
Ja, kommer göra. Ja. Så är du nyfiken på det så ska du gå in på patreon.com/4meter eller som man säger om man är lite mer city, /4meter.
Ja.
En som har gjort det.
Mm. Eller som man säger, 4 meter, vad heter det, patreon.com, gitarristen i Guns N' Roses, 4 meter.
Ska börja med det. Långa, så HTTP, 1.4, gitarristen i Guns N' Roses, Comtook, gitarristen i Guns N' Roses, Haas, gitarristen i Guns N' Roses, Swipnet.com.
Men en som har familjen Berglund att Telia.com. Kommer du ihåg att vi hade ett avsnitt som hette det för 1000 år sedan?
Ja, det fanns med nästan 1000, men 5 år sedan är det nog. Ja. När vi fortfarande kunde prata om precis vad som helst, för inget var pratat om.
Nej, alltså det var liksom som att vi två redde ut på varsin häst.
Ja.
Mot solnedgången.
Ja.
Eller i Vilda Västern.
Yep. Ja. Yep.
When the West was won.
Yep.
When the pod was won.
Yep.
Ja.
Och nu har ju både Oklahoma och Idaho helt utodlade. Det är liksom, ligger i träda. Nu börjar vi dra sig de här fattiga människorna i vredensdruvor mot Kalifornien för att se om vi kan hitta poddmaterial där.
Står i vägkanten och tigga liksom Alex och Sigges smulor.
Det kallas åkis. Alex och Sigges smulor.
Lyssnar du fortfarande på Alex och Sigge?
Ja. Mm. Ja. Är det vilsamt? Vilsamt för själen?
Är det så här som det är din somnapodd?
Ja, det är min somnapodd. De är mina pappor.
Ja, vad mysigt.
Men du, en som faktiskt har med berått mod gått in på patreon.com, gitarristen i Guns N' Roses 4 meter. En som har gjort den här veckan.
Mm.
Och man har ju garden uppe för eventuella ordvitsar. Man kan... försöka klä av de här ordvitsarna innan man blir bortgjord. Men jag tror inte att det här är det, utan det är bara någon som har ett väldigt svårt uttalat efternamn. Men Barry. Narne. Alltså N-A-I-R-N-E.
Narne.
Det är det svåraste uttalade efternamnet.
Ja.
Sen, jag vet inte.
Men jag tänkte att Narne. Det låter något, det är något iriskt. Alltså det låter keltiskt.
Ja. Det är en kelt. För Barry är väl också ett...
Det är ett namn från den delen av världen kan man säga.
Ja.
Barry Narne.
Ja, fan.
I was in a pub in Galway long time ago, and there was a lad who came from the sea with salt and his raincoat. He said his name was Barry Narne, and he said he came from the old gods.
Om du som lyssnar på 4 meter tycker att du hör ett märkligt avbrott, så betyder det att Fritt var tvungen att trycka på paus och skicka några mejl. Men jag tänker att jag kastar tillbaka dig in i Barry Narnes iriska jag på 3, 2, 1, kör!
And when Barry Narne said to the pub, I'll invite you for a drink if I can tell you the legends of Barry Narne, they all sat... And you can hear a needle fall from a distance of 30 centimeters.
De kan inte höra.
And he started telling in the tales of Beren Arne. I don't even know if this is Irish accent. I'm just brepo.
Brepo.
And when Beren Arne was finished with his tales, there was a guy sitting in the back of the room with a notebook. And the man's name was J.R.R. Tolkien. And he published The Tales of Beren Arne, and soon it was a hit all over the world. And it even became a Disney movie.
Ja, Barry. Ja. Så lägger till. Det är 4 meters första sjörövare, tänker jag.
Arg. Nej, men Beren Arne, han har ett helt vanligt jobb som museiintendent.
Ja. Ja. På vilket museum?
På Östasiatiska, ja, i Stockholm. Såklart, ja. På Skeppsholmen. Och det är mycket diskussion om Östasiatiska då ska så här, gå ihop med Medelhavsmuseet och andra små museer och sådär. Men Beren Arne, han är ju liksom, han står emot. Mm. Han är ju väldigt intresserad av just den här, han har under 10-talet, han har utvecklat något av en så här, identitetspolitisk ådra, så här, att han är väldigt intresserad av så här, hur ska vi som då västerländska museiberättare liksom kommunicera andra kulturer och sådär. Och då känner han sig också som en sån här mellanförskapsmänniska, eftersom han har det här iriska, anglosaxiska i sig, så att han liksom på något sätt kan stå mellan kulturer på något sätt, och plus att han är en väldigt socialt kompetent människa, vilket har gjort att han har blivit väldigt lite i ropet så här, i musikkretsar. Alltså han får också liksom ofta komma och hålla föredrag. Han liksom, Zoomen har gått varm kan man säga under pandemin. Han har pratat liksom på möten med liksom, i Australier och ja, liksom, you name it.
Grafikens hus.
Grafikens hus i oklar geografisk position har han varit och pratat med.
Både före och efter branden faktiskt.
Precis, men så han kan ju liksom också sätta branden i liksom ett östasiatiskt liksom perspektiv. Ja. Han berättar om den stora sidenbranden i Shanghai 1793 och sådär. Ja, men han drar liksom, han är duktig med referenserna kan man säga.
Fast lite när han kom till träffade ledningsgruppen för grafiken då, kort efter branden, så drog han en klassisk sån här branden i Shanghai-vits. Då var det någon som bara tittade upp och sa too soon. Han är lite too soon kille också. Det är kanske därför han gillar 4 meter.
Ja, men det var också lite, han kände så här, men det var ju 1793, det var inte så soon. Men då menar ju de too soon i förhållande till Grafikens hus-branden.
Det var ju inte intressant när han var i Kina på ett konvent och även där då, som han är en humorist, drog ett skämt om branden i Shanghai. Då var det tusen där också, för det är ett öppet sår. Det är lite som danskens invasion av Gotland 1348.
Ja, var det när Valdemar Atterdag brandskattade
Visby. Det är ju också tusen fortfarande på Gotland.
På gutarna, ja.
Ja, det är ett öppet sår.
Ja, verkligen. Ja. Men det var ju, har jag berättat om det här där, när min familj var på bilsemester i Tyskland och Österrike på sent 70-tal. Och vi kommer ner till någon liten by där och tar in på ett värdshus, och värdshusvärden där är lite irriterad för att den här byn intogs av svenskarna på 1600-talet. Han liksom går och muttrar om det fortfarande. Och då kan man ju känna så här att på 30-40-talet gjorde inte ni lite grejer, ni tyskar? Var inte ni lite på den dåliga sidan? Jag bara ringer en klocka här, att ni utrotade typ mellan 12 och 15 miljoner minoriteter, homosexuella, judar, romer, ryssar, polacker. Ringer en klocka där någonstans? Eller?
Ja, det kan vara så att jag tänkte så här när jag åkte ner hit att det där är så länge sedan. Så att det är vatten under broarna, tänkte jag då. Bollen ligger hos dig nu.
Men han vill väl att, liksom, att vi som representanter då, för Gustav II Adolfs regering skulle lägga ner någon slags krans vid någon gammal kyrkogård där de här tyska, de var inte ens tyska på den tiden.
Vad roligt om ni är som
familj. Västfalare eller preussare eller bömer eller märer eller bajrar. Eller
men det kanske är det som gör ont, att han bekänner sig fortfarande inte till den tyska folket, utan han är bara märer.
Ja, precis.
Men vad roligt om ni som familj var liksom så här sarkastisk familj, så ni bara, ja, men då gör vi det. Och så hade du och farsan och morsan gått till en blomsteraffär och beställt en stor jävla krans. Ja. Och, så, och svenska band och tyska band. Och gått och lagt ner den här jävla kransen till minne av dem.
Och ganska snabbt hade farsan tagit fram sin gamla reseskrivmaskin och skrivit en vit bok om, om Gustav den andra Adolf och Horns och Torstenssons härjningar i det som då inte hette Tyskland. Weissbuch über das Erovringen der, der König Gustav Adolfus in der 1600 Jahrhundert.
Och då märker den här tyska världsvärlden att fan, jag tror att jag har gått för långt, men din farsa bara fortsätter, han har fått en chans. Bara... Ja.
Och det var så den ironiska generationen föddes.
Ja, verkligen. Ja, men Carl född slutet på 30-talet, ja, från Knivsta.
Ja, precis. Eller från apotek, apotekare pappa ironiker som jag brukar presentera honom. Men vi skickar en tacksamhetens tanke till min pappa Fred Fritsson.
Och vi skickar en extra tacksamhetens tanke till Barry Nairne, ja, vår nya senaste tillskott i Patreon-skaran.
Yes.
Varmt välkomna.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du, Anders Sparring,
ja,
det känns lite så här som att vi spelade in nyss,
mm,
eller hur? Ja. Alltså för att vi, liksom, rytmen är ju att vi ses en gång i veckan, ja, den rytmen känns som att den liksom har satt sig i kroppen, tycker jag.
Verkligen.
För att, och sen så var det lite panik då i, på grund av Lispus eller etc, att vi fick inte till någonting i fredags och ingenting i helgen. Och sen så blev det, och dessutom skulle du gå till tandläkaren i måndags morse, så det var liksom inspelning vid 11-snåret i måndags, och nu är det torsdag.
Mm.
Och det är, liksom, det är nästan som att man sätter sig, liksom, man går, kör back-to-back-inspelning så.
Ja.
Men alltså, vi är ju igång liksom, men, ja, men det är någonting med liksom rytmen där.
Men det är som att det inte har hunnit hända tillräckligt mycket i livet för att man ska kunna ha något att snacka om. Är det så du menar?
Ja, lite, men, jo, men det har ju hänt saker. Det är, man får ju bara få skrapa lite mer. Det är lite uppskrap och uppsteg, kan man säga.
Nej, men för mig är det så att podden är ju någon slags vila för att sen bara gasa på. Jag har jättemycket att göra, men jag har typ sen vi sågs bara suttit i soffan på min lokal och hamrat text.
Mm. Du skriver manus nu?
Jag skriver manus. Ja. Ja, och igår skrev jag en scen som jag ska idag stryka.
Men du är inne på, men du skriver inte dialog, eller?
Jo,
jag skriver dialog. Ja, alltså. Ja. Men wow. Men om det här blir någonting, det är hemligt projekt än så länge. Mm. Men om det blir någonting av det projektet, när skulle det i så fall börja spelas in?
Det är augusti ungefär.
Okej. Okay.
Ja,
då ska det råmanus eller första versionen vara klar ganska snart.
Ja, jag skulle säga att första versionen ska vara klar egentligen den här veckan, så imorgon. Men jag kommer nog att vara tvungen att krypa till korset och få en vecka till. Det är nästan klart. Jag har väldigt mycket. Men det är bara ett råmanus. Mm. Det är i och för sig dialog och repliker, men det är som sekvenserna ligger där de ska, och det är inte så mycket finlir. Problemet är att jag kan inte lämna ifrån mig något som inte är finlir, så jag sitter ju ändå och flyttar komma tecken i scener och bara tänker så här.
Men är det liksom ett tecken på att du, alltså, du skulle egentligen kunna lämna det lite mera, lite hafsigare, men du vill inte lämna ifrån dig någonting som inte liksom ser snyggt ut?
Nej, så. Men det är ofta så här, så i branschen så säger man, skriver ett råmanus, lämnar ifrån dig det. Och så gör man det. Det gjorde jag till exempel. Det här är andra versionen jag håller på med. Och det första var så hafsigt att sista akten fanns inte. Det var bara att sen hände det här. Men då märker man ändå att kommenterandet hamnar på en nivå där man pratar om, det känns inte som att den här karaktären kommer in tillräckligt mycket. Eller så. Och då, ja, men det är för att jag inte har hunnit få in den karaktären, men strukturen finns. Så att det funkar inte riktigt att lämna något som inte är perfekt.
Men det är som intressant, för att när jag jobbade som arkitekt, då byggde man oftast modeller. Alltså små pappmodeller och så här, och för att skissa på byggnader och stadsdelar och så där. Och min känsla där var ju att om det var för hafsigt, då fick liksom inte modellen någon effekt.
Nej.
Utan modellen i sig måste på något sätt locka till, alltså att den skulle vara snygg på något sätt för att man skulle förstå projektet. Mm. För annars var det ingen mening. För folk kunde liksom inte abstrahera att det var liksom en limklutt.
Utan... Så hände det någon gång att en beställare tittade på modellen och sa så här: byggnaden är mindre än vad jag hade tänkt mig. Den är, ska den vara så här liten?
Ja, precis.
Ja, nej, men jag verkligen, det man lämnar ska ju kommunicera, kommer ju inte att kommunicera. De säger, beställaren tror att jag kan ta det intellektuellt, men det går ju rakt in i känslocentret.
Ja.
Därför att det är så stor risk, både att bygga ett hus eller att sjösätta en film.
Ja, men det är på något sätt att man, om inte det liksom det, om det inte har liksom en snygg coating, så är det som att man bara liksom irriterar sig på de här kommatecknen som sitter fel och skrivfelen och det hafsiga språket och sådär. Då kan man liksom inte tillgodogöra sig det som man verkligen ska försöka studera, språk och struktur och händelser. Och det är samma sak med, alltså om man inte är supertränad, så om man kommer in i en lägenhet som är, luktar illa och är fult möblerad och skitig, då är de flesta människorna kan liksom inte tänka in att det här är världens finaste lägenhet. Utan de omedvetet så på något sätt så skjuter de det ifrån sig. Men om det är en liksom snyggt stylad lägenhet som luktar lavendel, lagom med lavendel och sen lite, liksom, lite citron kanske, då kan de helt plötsligt gå in och då känna att det här kan jag vara liksom. Så att det där skissmässiga funkar liksom inte.
Men sen finns det något annat också i det skissmässiga, för att så länge du tänker så här, men det är bara ett råmanus, då går du inte heller in tillräckligt djupt i arbetet. Alltså det, jag tror det är samma sak för dig som arkitekt, att om du, jag smäller ihop en skiss eller en modell här, men det, oftast upptäcker man ju egentligen det stora manusarbetet är inte att skriva ett synopsis och ett storyline, utan det är först när du börjar skriva scener som du också börjar bli kreativ och hittar de rätta lösningarna på de problem som du har sett hela tiden.
Ja, men det är väl först då man förstår om det hänger ihop eller inte.
Ja, exakt. Och därför så måste man nästan vara väldigt grundlig. Alltså ett bra synopsis, det behöver egentligen bara innehålla början, mitt och slut. Så här, jag ska dit, sen ska jag dit. Och sen så måste du utforska det. Och då, för mig funkar det bara att skriva scener. Det är som Lasse Lundström, som är en författare som jag har jobbat väldigt mycket med, som ligger bakom Äkta människor och Tusenbröder och Labyrint och massa skit. Han är svinduktig. Han säger så här, du kan ju inte spela, du kan ju inte tänka fram hur en fotbollsmatch ska bli. Du måste spela matchen för att det som händer i matchen ska hända. Och lite samma grejer när man skriver manus. Därför så går det inte liksom bara, jag drar väl ur med ett råmanus. Det måste, tyvärr. Och det tar ju så jävla lång tid. Men det är det jag har hållit på med sen vi såg sist. Vad har du gjort för något?
Jag har ju pysslat. Förra veckan hade jag 5 poddinspelningar och 2 stand-up föreställningar.
Ja.
Det var helt galet mycket då. Men den här veckan så har jag har väl mest suttit och klippt poddar och redigerat och planerat lite framåt kring massa grejer. Men jag har också jobbat, från att jag kom till kontoret tills jag gått hem, jag har liksom inte haft någon, liksom, någon vila egentligen. Nej. Utan jag har bara jobba, bam, 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 så.
Men igår kväll så fick du ändå ta lite ledigt och gå på sportbar.
Ja, på en sportbar på Hornsgatan som visade Chelsea Malmö FF i Champions League. Där Malmö blev utskåpade av Chelsea. Ett av dem, som jag har förstått, är en av de mest kompetenta lagen i engelska ligan.
Gamla fina engelska, ligan.
Gillar man inte engelska ligan?
Ja. Jo, jag såg någon kort dokumentär om engelska ligan. Just hur sjaskigt det var på 70-talet när typ så här åskådarna kunde parkera sina bilar bakom målen och så här. Det var så jävla liksom.
Ja. Men det är ju fint och skönt att vi har kommit vidare, tänker jag. Men det hade väl gått 20 minuter så hade ledde Chelsea med 1-0 och hade fått en straff efter att Lasse Nielsen bryskt hade kapat Lukaku, så att Lukaku fick utgå haltande, så det är hemskt.
Hela Chelsea och hela Belgien bara står stilla för en Lukaku-skada.
Verkligen. Men alltså när man ser Lukaku liksom mot Malmös backlinje, det är först kanske då man förstår hur fruktansvärt bra han är. Alltså, när han spelar mot Liverpools backlinje eller Manchester Citys backlinje, så är han ju, framstår han ju fortfarande som en av världens bästa anfallare. Men mot Malmö, det var ju som att se en fullvuxen fotbollsspelare spela mot 7-åringar.
Ja.
Alltså det är inte bara att han är starkare, han har bättre teknik, han är liksom också, han är snabbare, han är ju allt liksom som de inte är. Och det är bara att lyfta på hatten, det är pinsamt eller plågsamt tydligt liksom hur olika världar de här klubbarna lever i.
Ja.
Men trots det då så satt jag och njöt 4-0 i baken. ganska medioker match. Men det var ändå 1000 Malmö-supportrar där på plats på Stamford Bridge som sjöng ända in i kaklet och hade kul, tror jag. Mm. Och bland de supportrarna Pontus Jansson, mittbacken och lagkaptenen i Brentford.
Ja, han hade tagit ledigt då.
Ja, men det var ju eftersom det var i London. Så, ja, så det var ju... Jag vet inte, ska vi se. Jo, men Stamford Bridge och... Alltså, Brentford, det är samma, det ligger i samma ända av stan, liksom. Det är ju västra London.
Ja, just det.
Eller till
västra. Men är det den finare delen av London?
Ja.
Men det kommer du ihåg den här tv-serien som Hasse Rosenfeldt skrev i början på 00-talet som hette De drabbade?
Nej.
Nej, men det var en serie som handlade om att ett antal personer plötsligt fick speciella egenskaper. Någon kunde börja läsa tankar, någon kunde styra andra människors tankar, någon kunde bli osynlig. Det var en jävligt spännande science fiction, nej, fantasy-serie som Hasse Rosenfeldt gjorde. Som, den ligger faktiskt på öppet arkiv. Jag rekommenderar att kolla på den. Och det var ju superoverkligt alltihopa. Men det overkligaste av allt i hela serien, det var att i seriens öppningsscen så spelade Helsingborgs IF Champions League-final mot typ Bayern München och vann. Och det gjorde redan då att jag åkte helt och hållet ur illusionen. Det var så overkligt.
Men vad tror du att Hans Rosenfeldt tänkte när han skrev in det?
Dels älskar han väl Helsingborg, antar jag. Även om han är ju inte skåning. Men Nej. Han älskar väl Helsingborg. Eller någon i produktionen tycker att det är en rolig blinkning. Men det var väl också betydelsebärande då, att det här är någonting som inte kan hända, som hände. Som gör att folk minns den dagen, eller att de var extra glada då.
Så. Men då, okej. Men i ljuset av att, liksom, att folk får en massa superkrafter... Så då kanske det kan vara intressant i serien att Helsingborg, liksom, att det overkliga händer att Helsingborg vinner Champions League, eller?
Han ville markera att det här är en parallell verklighet där svenska fotbollslag kan hävda sig internationellt.
För men frågan är ju liksom om det här är en del av det overkliga också, eller om det här är bara något annat.
Alltså jag undrar också, det var inga tankar som slog mig då, men när jag tänker, när du säger det nu och när jag säger det själv, så undrar jag, var du medveten precis? Är det här ett sätt att markera att övernaturliga krafter även har spelat på Helsingborg? Mm. Eller är det bara fundamental okunskap om svensk fotbolls litenhet i Europa?
Precis.
Mm. Jag tror tyvärr att det är det senare och att det är ett rent önsketänkande.
Det hade varit mer verkligt om serien utspelades 1979 och Malmö plötsligt var i Europacup-final. Mm.
Ja, då hade det varit super. Men och sen så bara, men vi håller igen. De vinner inte.
Nej, precis. Nej. Trevor Francis slänger in en balja i andra halvlek där mot Janne Möller. Och sen är gardinen neddragen.
Ja, men alltså det är ju fruktansvärt med svensk fotboll hur usel den är. Alltså klubblagsfotboll. Landslagsfotbollen är ju bättre, men de tappar ju också huvudet ibland. Men just klubblagen, det är för jävla pinsamt, tycker jag.
Mm, mm.
Och jag vet att det beror på att man kan inte gå in med hur mycket pengar som helst i ett lag. Och det är ekonomiska förutsättningar som är jättedåliga, usla.
Ja.
Men det är ändå jävligt jobbigt, tycker jag.
Men det är lite olika också, tycker jag. För första gången när Malmö var i Champions League 2014-2015... Då förlorade de ju visserligen 8-0 mot Madrid på Bernabeu.
Mm. Mm.
Vilket ju var en av de största förlusten någonsin i Champions League. Vilket är ett kul rekord att ha, eller hur? Och så mot det så ställer man då typ när vi vann mot Jönköping Södra med 9-1. Så att vi har ju också vunnit med stora siffror, om man säger så. Nej, men,
var det inte, sopar de inte till Östersund med 3-0 nu här i veckan? Jo, också, inför den här, jo, som generalrepetitionen inför att åka och få stryk.
Ja, så men förra gången i Champions League, då var det ändå så att de gjorde så här, mot Juventus borta då, om det var 2014, så hade de stod upp bra, liksom, första halvlek mot Juventus nere på vad heter den? Ja, i Turin där i alla fall.
Ingen aning.
Kanske inte Stadio dell'Alpi.
Vilket var förra året? Förra gången?
2014 eller 2015. Så var det länge sedan. Men förlorade med 0-2 till slut. Men man kände ändå, fan vilken bra match Malmö gjort med sina förutsättningar. Men nu känner man 4-0 i baken mot Chelsea. Att de också, dessutom, det var liksom felbalanserat lag. De gjorde, liksom, det var dålig taktik. De pressade för högt mot Chelseas backlinje och tänkte att de här ska vi sätta på prov. Mm. Men det var inga prov. För det var ju...
Det är Kanté som är släpande mittfältare.
Ja, och som bara, men alltså, hela backlinjen och Kanté och liksom rörelsen utan boll i laget, det är som Hasse Backe pratar om så vackert. Mm. Rörelsen utan bollen är ju fan, det är ju fantastiskt. Men Hasse Backe, ingen kan säga så här, sittande fältare som Hasse Backe. Men, och det är då en defensiv mittfältare för er som inte är så
intresserade. Jag kan säga att min son Alex som är besatt av fotboll, framförallt engelsk fotboll, han stänger av om Hasse Backe är bisittare.
Wow, för att han vill inte höra någon
han
som pratar
blandade ihop, vad heter det? Han blandade ihop i Chelsea just Lukaku med en annan svart spelare.
Han är mittbacken, heter ja. Han? Inte Tyringen, men vad heter han? Ja, Schweizinger.
Ja, han blandade ihop dem och han bara... Han är dum i huvudet, ja. Döda honom.
Rasist.
Ja men faktiskt, ja. Det är faktiskt rasistiskt.
Det är rasism. Ja. Mm.
Eller om det var att han blandade upp Pogba med en annan spelare i
Manchester United.
Ja.
Rasist.
Nej, det var en Pogba-sammanblandning. Han var galen, ja. Ja, helt galen. Ja,
men sjukt om man också blandade ihop så här Pogba med typ Marcus Rashford och sånt. Ja, det är alltså, de är båda liksom,
men Rashford är liten.
Afrikansk påbrå, ja. men de ser helt olika ut.
Ja.
För övrigt så... Alltså liksom, både liksom så här... Allting, alltså både kroppsform och hudfärg och rörelsemönster, allt är olika.
Ja, ja.
Rasist.
Och plats i laget också.
Rasist.
Ja. Fan, Pogba, älskar Pogba.
Ja, jag med.
Oh, jag tycker det är så vackert när han spelar fotboll. Alltså. Mm. Men du, första gången jag var på fotbollsresa var med min son Alex och hans kusiner. Så var vi i Madrid för att se Barcelona spela mot Atletico Madrid. Vilket var ett nedköp, de hade velat se Real Madrid. Men det gick inte, de spelade samma vecka i Barcelona mot Espanyol. Men då var det så att det är fan fetare att åka till Madrid och se Barcelona mot Atletico.
Det är bättre match.
Så var vi så på den gamla Vincente Calderón-stadion.
Ja, den så låg vid floden där.
Ja, exakt. Och den liksom ligger också under, går en motorväg under. Mm. Man får liksom, när man ska gå in, skulle gå in på arenan, för nu är den borta, då får man tvungen att så balansera på en 30 cm bred trottoarkant där det var en 110-väg. Det var ju spännande. Och den matchen vi såg, det var Barcelona eller Atletico mot Barcelona, och det var den matchen när Barcelona säkrade sin seger i La Liga det året. Och jag minns att Luis Suarez i Barcelona, han spelade inte, men han sprang in efteråt och kramade Messi och Neymar som spelade där också, och hade på sig så här klassiska latinamerikanska jeans, kommer jag ihåg. Jag bara, fan, han stentvättade jeans. Han är ändå från Uruguay. Det här är liksom det fina som man kan ha i Uruguay. Men då, under den trippen, vi ska fortsätta prata om Malmö FF sen, jag måste bara göra den här utflykten. Vi ska prata om Malmö FF. Det ska pratas. Vi ska rub it in. Jo, men då var vi också, gjorde vi ett besök på Santiago Bernabéu-stadion som är Real Madrids hemmaarena. Och det var ju, jag kan säga så här, det var nog som för en väldigt rättrogen muslim att komma till Mecka för Alex. Han var ju bara 8 år. Mm. Och jag minns att när vi kom in där så ville jag ta en bild på honom, och han kunde inte vända sig om. För han ville bara titta på planen. Vi satt högst upp på arenan, och det var alltså en guidad visning på... Det kostar bara, det kostar lika mycket som allsvensk fotbollbiljett att gå in och titta på en tom stadion. Så fick man gå, så var vi högst upp, och han bara, det här är liksom fotbollens jävla kaba. Liksom. Och sen så gick vi genom hela arenan ända ner, och så fick man gå in i spelarnas omklädningsrum. Och då hade precis, jag tror att det var, jag kommer inte ihåg vilket lag Pogba spelade i på den tiden, men det var typ Milan eller något sånt där. De hade precis varit och spelat mot Real Madrid i Champions League. Och då så räknade Alex kusin ut att någonstans i gästernas omklädningsrum har Pogba varit. Mm. Han har suttit här och varit naken. Alltså har Pogbas pung varit på den här bänken. Och sen så bara alla grabbarna bara, Pogbas pung, Pogbas pung. Och så åkte de runt så på de här bänkarna för att vara på samma ställe som Pogbas pung.
Men det är ändå ganska avancerat. Men det var inte,
jag tror att de hade torkat av dem och det hade inte
de började slicka på bänkarna.
Nej, men det var så här, Pogba tyckte det var jätteroligt med att Pogbas pungar då.
Men det är väldigt, men det är väldigt framsynt. Kusinen var typ 8-10 år.
En lika gammal.
Ja.
Harry, ja.
Men det är ändå framsynt tycker jag.
Oerhört.
Av en 8-åring. Alltså, så att, liksom, så här,
en oerhört flamsig och fotbollsintresserad 8-åring.
Men jag gotta love that gang.
Ja, alltså. Det var fantastiskt.
Fan, mysigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tillbaka till svensk fotboll ute i Europa.
Ja, ja. Det går bra. Det går bra nu.
Nej, men jag kommer ihåg när AIK spelade Champions League. Det fanns 22 år sedan och de spelade mot Barcelona hemma. Och Dobosz Novakovic gjorde 1-0 målet mot Norra Stå. Folk grät ju, liksom, föll ihop och grät när det hände. Och man såg den lilla spensliga spelaren liksom lobba in bollen i mål. Och sen så lite snöppligt så under en hörna när AIK tror att det är byte så gör Barcelona 1-0.
Men det är skandal.
Ja, jag vet inte. Det var säkert missförstånd. Ja. Det var säkert AIK som inte fattade. Som inte, jag tror att det var dålig kommunikation mellan fjärdedomarna och huvuddomarna. Eller
ja, men det är skandal.
Ja, kanske. Mm.
Och, men det är jag som inte är AIK tycker det är skandal.
Ja, det kanske var skandal.
Jag tycker alltid det är skandal när svenska lag blir bortdömda på något sätt. Ja. Det var ju mycket snack om den här IFK Göteborg.
Jag skämdes å AIKs vägnar när Stuart Baxter skrek "This is the fucking Champions League" och blev uppvisad på läktaren. Ja. Och jag kände så, men säg inte "This is the fucking Champions League", för du ska ta det jävligt lugnt här. Det här är finrummet och nu uppför det bara.
Ja, nej, jag känner tvärtom. Ja. Jag tyckte det var uppfriskande att han liksom visade sina känslor. Ja. Jag är team Baxter, kan jag säga.
Men eftersom målet inte blev borten så måste det vara så att huvuddomaren bedömdes på att matchen är igång. Och den här fjärdedomaren som stod med skylten, det var han som skulle ha en örfil.
Jo, men det var ju till honom man vände sig.
Ja.
Men jag tycker fint att du ändå liksom kan ta ditt lag AIK och liksom gå ur liksom din AIK-kostym och bara tycka någonting som kanske inte andra.
Jag litar på att domaren dömer rätt. Och sen så följer laget upp fullständigt.
Du litar på att domaren gör rätt helt enkelt. Ja. Man undrar lite grann var du hade hamnat under tredje riket. Hade du vaktat något läge?
Alltså, det är en tanke jag inte vill tänka. Det är en tanke jag försöker undvika.
De har sagt att vi ska vakta de här mosaiska trosbekännarna. Att de ska åka med de här tågen. Så att vi får väl göra det. Det är hemskt av mig också drar det hela vägen.
Ja, det är, vad heter det? Goodwins lag, va?
Ja, kanske det.
Att det går ganska snabbt att komma till att jämföra med nazismen.
Men just när det gäller så här, att man är lite fin. man tyckte det var lite övertramp av Stuart Baxter att skrika åt fjärdedomaren. Då liksom, ja, undrar var du hade hamnat under tredje riket. det i sig är groteskt.
Nej, men jag tror att jag känner så. Man såg hur jävla pressade de var och sen följde laget ihop och släppte in ett mål till på en ytterligare en hörna. Så det var ju bara liksom.
Men jag tycker ju att det är så här.
Rivaldo spelade i Barcelona på den tiden. Ja.
Men jag tycker att det är en del. Alltså, när Malmö blir utspelad av Chelsea 4-0 i baken med bud på mer och de inte gör en bra match, då kan väl jag känna att det här var väl inte världens roligaste fotbollskväll. Men jag satt med två kompisar och tittade och hade trevligt och drack lite. Käka lite chicken wings som man gör. Alldeles för starka chicken wings med den här lilla celleripinnen och någon blue cheese dressing som alla sportbarer i hela världen tydligen har liksom är lag. Det är liksom, det är någon slags O'Learys lag.
Har ni inte blue cheese dressing? Vad är det här? This is the fucking Champions League!
har ni inte alldeles för starka chicken wings med två små trötta så här skälkselleribitar och en så här lite hafsigt ihopblandad blue cheese dressing.
Va? Är det också så att jag bartender är från Västervik men man ska ändå beställa på engelska?
Ja, precis. Inte just där. Nej. De tjejerna som jobbade där var inte från Västervik, kan jag säga. Om du fattar vad jag menar.
Var var de ifrån då?
De var invandrare. Nej, men de var helt vanliga svenskar med kanske någon slags bakgrund i Mellanöstern.
En iriska rätt. Jaha, mellanöstriska rätt. Ja.
Nej, de var inte sådär.
Hon var halv libanes.
Ja, hon kanske var, precis. Ja.
Men det här är ju en gammal spaning, men jag såg den här fruktansvärda matchen mellan AIK och Hammarby i helgen, Hammarby och AIK i helgen, och det var ju vedervärdigt. Jävla usla de var i AIK.
Live?
Nej, för jag skulle inte gå till
TV. På TV.
Ja.
Men Friends kan du gå till?
Jag kan gå till Friends. Ja. Jag går gärna till Friends. Men och det var fruktansvärt. AIKs Henakort. Ja, vi har pratat om det i förra avsnittet. Ja, det är helt enkelt om och så. Men sen så knäppar man över bara för att liksom varva ner till en Premier League-match. Mm. Och då ser man också... Ja, det är så där fotboll ser ut.
Ja.
Igen. Sen så är det som händer på läktarna, AIK Hammarby ja. Eller AIK Djurgården, det är fantastiskt. Mm. Det är världsklass. Men det som händer på planen är fruktansvärt.
Ja, men jag tycker att det är synd att du tycker så. För att jag menar, jag njuter av att kolla på en allsvensk fotbollsmatch. Mm. Jag måste liksom inte jag måste inte gå liksom till Emirates Stadium eller Etihad Stadium för att liksom, alltså, att det här är fotboll. Jag tycker, med all respekt för dig som är en briljant och underbar och kulturellt förfinad människa, så tycker jag det finns något banalt i det där. För att igår så satt det såklart en kille i bardisken och så här, ska ni kolla på det där Malmö, det är ju inte fotboll, det här är fotboll.
Ja, liksom. Men det håller jag med, ja. Så kan man inte hålla på att säga. Man kan känna en djup sorg i sig att jag har en kompis som är från Italien, och jag bara så här, brukar fråga dem ibland så här, hur känns det att komma från ett land som har vunnit VM-guld i fotboll? Ja, det känns jättebra. Och det kommer jag aldrig få uppleva.
Nej.
Det vet jag med mig. Det kommer inte jag, mina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn att få uppleva. Nej. Hur det känns att komma från ett land som vinner VM-guld i fotboll.
Nej. Men då är vi ju...
peppa,
ta det. Vi är ju Sveriges Örebro SK på det sättet. Att vi liksom...
Världens Örebro SK.
Ja, precis. Ja. 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 Så här, fan, har du missat det här med liknelser det funkar? Fritter, för att du verkar som inte så här... Jaha, okej, det är så det funkar. Okay. Vi är världens Örebro SK. Men
vi märker Örebro SK. Nej, nu satt den inte alls.
I Örebro så är det Örebro SK.
Alltså, nej, Örebro fan. SK, det är ju Närkes Brasilien. Det är Närkes Brasilien.
Ja. Nej, det är väl Degerfors, va?
Ja, Degerfors ligger inte i Närke, ligger i Värmland.
Ja, fast Örebro län. Så det är inte i Närke.
Ah,
nej, men det är inte i Närke. Då, ja,
vi snackar ju alltid landskap när vi pratar fotboll.
Fotbollens landskap brukar vi prata.
Men jag kan säga så att chansen att Örebro SK vinner allsvenskan är betydligt större än att Sverige skulle vinna VM i fotboll.
Jag skulle säga att det är ungefär lika stor.
Alltså, men det händer ju under...
Ska vi lägga vår 100-lapp och så väntar vi 100 år så ser
ja,
vi.
Det får vi göra det då.
Ja. Mm. Och sen så liksom låter vi den här 100-lappen gå i arv till våra barn så att de får föra det här valet vidare.
Mm. Mm. Ja. Tror fan mig till och med att liksom Jönköping Södra en vacker dag kan vinna allsvenskan.
Ja, det är ju inte omöjligt. Kalmar vann 2008.
Ja, men Örgryte vann 2002.
Ja.
Örgryte.
Ja, inte 2002.
2004. 2001, 2, 3. Någon gång där i början på 00-talet, eller var det
99? Nej, Örgryte vann, jag tror inte de har vunnit, de vann Svenska Cupen möjligtvis. Men de vann ju, 85 vann de ju SM-guld.
Okej, jag kan ha fel, men jag har något starkt minne. Det kan vara bland upp med Halmstad.
Ja, Halmstad vann ju både 97 och 2000.
Ja, just det, 2000. Ja. Skitsamma, jag vet vad det var. AIK spelade mot Örgryte den matchen, de åkte ur allsvenskan, det var 2004. Så var det.
Okay.
En match inför tomma läktare efter att AIK-supporterna inte uppfört sig matchen innan.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag promenerade över vid Damiks tull med Mårten, var ett halvår gammal, med att lyssna på radiolurar och hörde AIK åkte ur allsvenskan. Det var i november, det var fruktansvärt.
Men var det så här, du gick i november, det var fruktansvärt. Mm. Det var jättedåligt väder. Du tänkte så här, å ena sidan har mitt liksom hjärtas lag åkt ut allsvenskan.
Mm.
Men å andra sidan så har jag en ny... Nej, det går inte att mitt hjärtaslag har åkt ut.
Ja, men alltså, när du har fått ett litet barn, då går du inte att tänka varje dag, jag har fått ett barn. Kommer ju in i liksom någon slags livets lökströmming ganska snabbt. Och det är små barn och det är tidiga månader. Och då är ju fotbollen någon slags ljuspunkt. Mm, det vet ju du.
Ja, visst,
herregud. Sen älskar man ju sina barn mer än sitt lag, självklart. Men jag menar, fotbollen är aldrig vardag.
Mm.
Inte om man inte är fotbollsspelare. Och nu svek julafton mig genom att åka ur allsvenskan.
Mm.
Och sen så var det ju kul året på när de vann varenda match och inget annat lag, inte ens Malmö FF förut så överlägsna nere i Superettan som AIK var 2005. Men det hjälpte liksom inte riktigt den kvällen.
Nej. Men blev du lite så här motgång så att du liksom gick på Råsunda lite grann?
Det var rätt kul att gå på Råsunda. Ja, för fan. Och det var rätt kul för att man visste liksom.
Var det där mot Vasalund eller?
Jag tror inte Vasalund spelade Superettan 2005.
Nej.
Kanske men, mot Brommapojkarna kan ha varit där.
Men Vasalund är ju annars ett så jävla klassiskt superettan. Ja. Det är skitkul att det är ett sånt lag som har gått så fruktansvärt under radarn i alla år. Men det är ju så här, har alltid varit ganska bra.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen. Men jag tror faktiskt inte att de spelar i superettan nu. Jag tror att de är nere i division 1 norra eller något sånt där.
Och det är väl till och med Brommapojkarna tror jag.
Ja. Ett annat sånt där lag som jag inte fattat att de inte tar sig kragen, det är ju Gotlands stolthet, Visby Gute.
Ja.
Som aldrig liksom...
Men Gotland har väl aldrig haft ett lag ens i Superettan?
Nej, typ. Nej. De kanske har varit två eller ettan kan de ha varit. Ja. Ja. Mm. Men jag kommer ihåg att under fotbolls-VM något då, då tog halva Visby Gute ledigt fast de hade matcher och åkte ner och kollade på fotboll i Tyskland. De bara, vad är det för jävla inställning? Ja, det är klart att de inte kommer ut.
Nej, det är vidrigt. Ja. Det var det. Ja. Men jag kommer ihåg på 80-talet, då var det ju som Myresjö var uppe i dåvarande Superettan. Mm, det lilla smålandslaget, Myresjö. Mm. Nej. Känt från Myresjöhus.
Ja, just det.
Men de var ju då i... Hette det så här Division 2 bara? Hette det Division 2 södra och norra?
Var det så att det var Allsvenskan, Division 1, 2?
Nej, jag tror det var kanske Allsvenskan och så var det Division 2.
Ja,
och
så kan
det
vara.
Kanske Division, till och med Division 2 södra och norra direkt.
Ja, ja.
Och så var ett lag från varje som gick upp då. Och så två lag som åkte ner.
Fan. Vad mysigt. Gamla fina Sverige.
Ja, fantastiskt. Och där kunde Myresjö vara med. Men det finns ju sådana så här, men det finns sådana så här klassiska så smålag såklart som Degerfors och Åtvidaberg från små orter och så här, som ändå har lyckats på den fina arenan. Mjällby också såklart.
Ja.
Mjällby, de är ju så fan vad bra de är nu.
Mjällby, ja.
Ja, fruktansvärt bra.
De lyckades ju, AIK lyckades inte vinna borta. Nej. På Strandvallen. Nej. Det var också en av de sämsta matcher jag sett. Det var riktigt svensk fotboll.
Ja.
Men vilka var det som krossade Norrköping med 5-0? Ja, det var Häcken.
Det är så här, Häcken blandar och ger kan man säga.
Men det kan jag säga så här också apropå det här. Att jag knäppte över från AIK-matchen, såg ett sammandrag av den här Norrköpingsmatchen. Och då var det liksom så här någon mittback som... på en utspark från Häckens målvakt bara typ skulle passa bollen vidare och missade och den rullade bakom honom och en anfallare lyckades peta in 5-0. Då såg man så här, nu hade de låg de under med 4-0 och de hade tappat allt och förmodligen förlorat chansen vid Allsvenskan, så allt var ju helvete, men ändå det var så här, där det hade jag gjort bättre.
Ja, men det är lätt att tänka så att men när de gör det här liksom fatala misstaget, där hade man antagligen gjort det bättre, men sen är liksom matchens övriga 99 situationer, då kanske man hade gjort det lite sämre.
Ja, de var ju rätt bra i första halvlek Norrköping, men fan man tappar
det. Det är roligt när ett lag liksom, när en match är jämn och så helt plötsligt bara rinner iväg. Mm. Alltså så här, det brukar normalt sett brukar det vara så att man tappar ganska tidigt och sen så bara rinner iväg.
Precis, ibland kan en fotbollsmatch se ut som den här klassiska Monty Python-sketchen, filosofernas fotbolls, när Tyskland mot Grekland, när grekiska filosofer möter tyska filosofer i fotbollsmatch. Och de blåser av och sen börjar de bara filosofera. Aha. Ingen rör bollen tills det är 90:e minuten och Platon bara spelar bollen till Sokrates och Sokrates drar en nick till Herakleitos som nickar i mål. Så kan en fotbollsmatch ibland se ut, så här, att plötsligt kommer ett av lagen på, just det, så här gör man om man spelar fotboll.
Men det är också så här ibland blir man bedrövad när man liksom, när man ligger under med 1-0 och så i 70:e minuten så börjar liksom kämpatagen liksom för att hämta upp det här. Och det, liksom, det matas inlägg och det kämpas och det köttas och det skjuts. Och man får in 1-1 och i 92 så har man en chans att få liksom, så ribba ut. Och så inser man liksom att men det här kunde ni ha börjat med tidigare. Det här kunde ni ha börjat med tidigare. För då, alltså det är som att man ska liksom tiki-taka sig fram i 70 minuter. Och sen börjar man liksom spela engelskt.
Ja.
Och då blir det plötsligt någon slags jävla effektivitet.
Vad betyder spela engelskt?
Nej, men du vet, så här, klassiskt tips extra fotboll. Du vet, så långa bollar på Bengt. Alltså du vet... Liksom strunta i mittfältet, bara tjonga upp den och sen så springer någon lite lätt överviktig, fast ganska kompetent forward och
med dålig kvinnosyn.
Ja, precis, och tåfjuttar in bollen genom en lerpöl mellan målvaktens ben och målvakten har keps.
Och den här forwarden har redan ett svart, brun, rött sån här bandage runt huvudet för att han både var lera och blod.
Ja. Och han, den här killen då som heter Terry såklart, han är inte den som duschar. efter match. Han tar en, liksom en liten sån här tvättlapp och bara duttar sig under armarna. Och sen sprutar han på någon sån här billig engelsk så här, typ Rexona for men-variant från 70-talet. I kopiösa mängder under armarna drar på sig en banlånskjorta och går till närmaste pub och sänker två pints så här, snabbare än en pilgrimsfalk hinner dyka. Och sen är den dagen igång, kan man säga.
Fotbollen var bara en förövning till liksom dagens huvudakt.
Verkligen.
Kvällen på pubben med grabbarna.
Men den typen av total fotboll kan jag uppskatta.
Ja.
Där fotbollen liksom inte bara är det som händer innanför planen, utan det är det som händer utanför också. Mm.
Det var som Bayern på 70-talet när han liksom sprang ner till gröna jägaren efter matchen. Och bara så här.
Han sprang liksom i spikska doppskorna.
Doppskorna på Götgatan.
Sådana gamla, inte så skruvdobb utan här gamla gummidobb.
Den gamla Hammarby-profilen fick ändå snällt vänta i baren för gubbarna skulle köpa först.
Ja, precis. Så här. Den gamla så här, tuffa Victor-karaktären med sån här rutig keps och Bayern house-duk och sån här poplin-rock. Alltså typ uppfinnaren Glory
utstyrsel. Exakt. Kör moppar med sådana här vindtunnor.
Ja, precis. Ha en fruktaffär i Enskede.
Vad trevligt låt.
Ja. Ja, men det där, när man målar upp sådana här bilder av det gamla Sverige så blir man ju lite drömsk.
Ja, det blir man verkligen. Ja.
Man drömmer sig tillbaka. Du, apropå drömma, så vi kan ju drömma om fler avsnitt av den här podden. Vi kan också drömma om fler Patreons.
Ja.
Vi ska inte tjata hål i huvudet på våra lyssnare, men vill du stötta den här podden på något sätt, så går in på patreon.com, gitarristen i Guns N' Roses, 4 meter. Och då får du också höra så här unikt material, som till exempel Anders försöker berätta en Hasse Alfredsson fräckis som han hörde av en förstahandskälla som var på Trål 1990.
Mm.
Kommer snart i ett Patreon-flöde nära dig.
Ja. Mycket svårt.
Och som vanligt kan man gå och kolla på stand-up nu, alltså på torsdag samma vecka som det här släpps, alltså den 28 oktober, kan man se Nisse Hallberg, Ola Aurell och Svea Sigmund på Bonenbar i Stockholm på Oslipat. Jag konfar. Och biljetter på oslipat.com. Och sen kan man gå och se min föreställning Spriten, som är en uppgörelse med svensk alkoholpolitik och mitt eget drickande, som har fått lysande recensioner av, inte av DN och Svenskan, men av komiker som kan sitt trade, som var där och kollade, som tyckte att det här var faktiskt riktigt bra. Och Anders nickar. Så att
det är komikernas föreställning.
Det är komikernas föreställning. Men också publikens. Så gå och se där. Och alla biljetterna till de här olika föreställningarna, som är då Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, ligger uppe nu på fritte.se. Köp biljett nu innan någon annan gör det.
Och jag skulle vilja, jag är mycket glad att meddela att nu har äntligen Familjen Knyckerts Utbrott och inbrott, som är en pysselbok, kommit ut i handen. Så det är bara att beställa den. Jag kommer själv att få ett gäng, och då kommer man kunna köpa den signerad av mig. Vi är inte riktigt där än, utan förlagens kvarnar mal långsamt, kan man säga. Men Familjen Knyckerts Utbrott inbrott, köp det nu. Det finns även 5 fina titlar av Knyckert som du kan köpa. De kan också beställa av mig direkt. Då kan du skicka ett mejl till asparing@gmail.com eller till 4meter@yahoo.com, så syr vi ihop en liten deal med dig.
Eller så går man in på Facebook och så gillar man sidan som heter 4 meter. Och så kan man skicka DM till oss där. Vi hörs igen om en vecka, Anders.
Ha det gött.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.